Hej och välkomna till Lille Lördag. Vi måste ändå prata lite om din nya långa page.
Min långa page, ja.
Nej, men vi måste prata om det, för det är ett intressant fenomen, tycker jag. Utseendemässigt, uppmärksamhetsmässigt. Jag tänker i efterdyningarna av Camilla Läckbergs fjärde dementi.
Är det verkligen fjärde?
Jag googlade precis, det är så många artiklar, så att, men det är fjärde, jag tror att det är fjärde stora vändan. Statementet sedan 2019.
Ja, okej. Ja.
Just det där, hur vårt utseende påverkar oss, kanske väldigt mycket mer än vad det påverkar alla andra.
Ja, men alltså jag förstår ju henne på sätt och vis, för att jag ju själv också har haft liksom jättemycket liksom issues med att gå upp i vikt och bli rundare, och jag väger idag 10 kilo mer än vad jag gjorde på liksom 90-talet. Men så ser ju kroppen och livet ut, alltså det, man får ju åka med sin cykel också liksom. Alltså det är ju...
Tack, nu stannar vi lite här. Nu säger vi det här en gång till.
Man får ju åka med sin cykel också liksom. Man får ju åka med sin cykel också liksom.
Jag tror att så här, det här känns som att vi helt har missat den kvinnliga cykeln.
Precis. Alltså man har ju rätt bra ämnesomsättning när man är 20 i någonting. Man kan typ kröka, röka, göka och äta nudlar. Och sen ser man ändå ut som size zero.
Ja, men det gör mig för sig nudlar. Men det som jag tycker att det handlar väldigt mycket om, att runt 20 hade jag inget liksom påtagligt intresse för mat. Det var så otroligt sekundärt i mitt liv. Det var så här, man var larger than life, man reste runt, man hängde, man var nykär, man liksom skulle in på arbetsmarknaden. Det var väldigt, väldigt mycket starka känslor. Så att jag, det var inte så här att jag fokuserade på att sätta mig ner och käka. Eller nu är det fredagsmys, vad mysigt, jag ska köpa en liten charkis. Det föll sig ganska naturligt, en mix av för mig då, att inte tycka att det var så kul med mat och att ha en bättre ämnesomsättning, för att man har det i en viss ålder.
Såklart, och jag kommer ihåg mina gamla budgetar från den här tiden, hur det liksom står så här, ja, lägenhet, alltså så här, alltså vad det kostade i månaden, el, hyra och så vidare. Och sen kom man då till kategorin fest / mat. Då var det budgeterat 500 kronor på en hel månad för mat.
Fest,
2500 kronor.
Wow, du hade en liten budgetsamling.
Ja, så var jag. Det är ändå intressant att jag då ska äta för en tredje. Idag tror jag att jag precis är, idag är det väldigt förändrat. Kanske inte just 2500, men nej, om det var liksom 95% som var fest, så hade det varit 5% som var mat, så är det idag ungefär 95% som är mat och 5% som är fest.
Ja. Ja, men det som jag skulle vilja prata lite om då är att även om vi idag kan fiffa och fixa oss och se yngre ut än vad våra mammor gjorde i den här åldern, så tyvärr så tar det lite som att alla i all tid har sökt så här källan till evig ungdom. Bada i mjölk, ja, men här pratade vi om den kejsarinnan som skulle göra gympa för att behålla skönhet. Alltså skönhet har alltid varit så otroligt viktigt och varit otroligt mycket fokus på. Det ska framställas som att det har kommit liksom med 90-talet och heroin chic och 90-talisterna. Men kan vi också prata lite om heroin chic? För när jag tittar på de här gamla supermodellerna...
Ska vi prata om mitt hår sen?
Det kan vi göra, älskling. The big five. Så är det ju de som kom först.
Det var ju supermodellerna.
Emma Sjöberg var lite perfin. Hon var väl aldrig riktigt in i klicken. Liksom.
Nej, och jag tror hon också var lite för smal egentligen för det idealet. För liksom Cindy Crawford och liksom Naomi Linda Campbell. Linda Evangelista. De var liksom ändå så här...
De är slanka,
men de har former. Claudia Schiffer hade rätt stora bröst. Mm. Alltså det var liksom, det här var inga så här, det här var inga liksom spetälska, liksom svältdrabbade, liksom sjuka ideal på något sätt. Det var, jag ska inte säga att de var frodiga, det var de verkligen
inte. Det var de inte.
Men de var absolut inte osunda.
Nej, det fick inte jag heller känslan av. Och de var ju också väldigt, väldigt unga. Och jag tänker det, Camilla skriver i sitt inlägg att hon har väldigt svårt att omfamna sina kurvor. Att hon alltid har använt mat som tröst för dåligt mående. Och redan i februari 2019 så går hon ut med att hon går i terapi för att acceptera sin kropp. Och senaste inlägget då som var häromdagen från Maldiverna så åberopar hon igen att hon har fastnat i en jämförelse med heroin chic-kroppen. Och det tycker jag dels kanske inte så smart då om man börjar närma sig 50. Väldigt få kvinnor som inte är sjuka som är heroin chic i 50-årsåldern.
Ja, och jag måste bara så här...
Dels så var väl så här, ja men Kate Moss var ju väldigt smal under något år eller två, heroin chic, Mario Testino och hiten och ditan. Men sen dess har väl inte hon heller egentligen varit heroin chic. Så där heroin chic som har liksom fastnat i människors medvetande, det var ju inte särskilt utbrett och det var ju kritiserat redan på 90-talet. Ja. Så det var ingenting som föll under radarn.
Nej, det var en jätteextrem trend som pågick i ungefär ett halvår. Det verkligen dansade en sommar och det var superkritiserat. Och sen så fick liksom hela modebranschen som vanligt pudla och så försvann idealet heroin chic. Och istället kom motsatsen, mullig modell upp liksom. Så att då skulle vi liksom, då skulle kompenseras åt andra hållet. Så att, men per definition 90-talet var extremt. Jag tror i grunden att alla vi som växte upp under den eran på ett eller annat sätt är ät- eller kroppsstörda på något sätt. Jag tror inte liksom att vi kanske är normalt liksom har en ätstörning, men jag tror att vi har en kroppsstörning för att vi har liksom mycket så här cementerade idéer av vad skönhet är och var, för att vi växte upp i en sån kroppsfixerad era. Och jag kommer ihåg när jag som liksom kort och brunhyad med en helt annan typ av kroppssammansättning än min långa blonda väninna inte kunde få på mig ett par 500 ettor utan att de skar upp i liksom fan och hans moster.
Mm.
För att min rumpa var för stor. Jag var ju ändå slank, men jag hade liksom en rumpa och alltid haft en rumpa. Så fick liksom gå och köpa ett par Jefferson på JC som var liksom
bonbralle från Oklahoma.
Ja, för annars så köpte jag liksom en för stor storlek jeans. Då vad heter det, såg ju inte knäna bra ut. Då var det ju superpösigt ner vid knäna, vilket betydde att min stackars mamma skulle sitta och sy om ett par byxor i princip. Så ja, det slutade väl med att jag fick köpa sån här jävla Jefferson och sprätta bort lapparna och höll på med detta för allt för att dölja min rumpa. För det fanns ett ideal och det var långt och det var blont.
Mm.
Nu idag med en liksom sån stor total så här globalisering och så mycket större acceptans för olika kroppars sammansättning kulturellt.
Mm.
Att alla ser liksom olika ut i olika kulturer. Ta bara Kardashian som ett exempel, även fast de börjar se helt sinnessjuka ut nu. Men alltså, original Kardashians var ju ändå ett kurvigt kort ideal.
Mm.
Vilket liksom inte fanns på 90-talet eller 00-talet.
Det fanns ju, jag tänker så här, vi pratade om det för några poddar sedan, att J.Lo var ju med, jag men, hon var ju 90-talets romkomprinsessa. Men hon sa det att jag... från midjan och neråt blev jag bortklippt i sexscener och liknande, för man liksom, det gick inte att visa den här obscena röven.
Exakt.
Och det här tycker jag är så jävla sorgligt, och man kan tänka så här, men gud, det där är ändå, det är väl liksom, vi får begrava 90-talet, det var dåligt på så många sätt. Men därför undrar jag lite...
Varför man vill liksom acceptera det, för jag kollar tillbaka på bilder på mig själv på 90-talet och tänker så här, jag ser fan inte klok ut. Jag var så jävla smal. Och ändå gick jag runt och kände mig tjock.
Mm,
alltså, så det är väl inget, det är ju jättedåligt. Alltså, det kan inte vara något annat än dåligt. Och det är ju inte konstigt att jag har blivit knäpp i huvudet baserat på det. Men jag förstår ju också idag, jag kan kolla på min kropp och tycka så här, fan vad den har tjänat mig gott ändå. Och jag gör mitt bästa för min kropp. Och liksom, ja, det blir vad det blir. Liksom. Mm. Men jag är jättenöjd. Mm. Och det kan jag liksom glatt erkänna. Men det har varit en lång väg dit.
Mm.
Men någon gång måste man ju bara sluta fred med sig själv och så här, acceptera det. Jag kommer inte kunna vara liksom size zero resten av livet. Jag har inte den uppsättningen, sammansättningen. Camilla är också kort. Det är jättemycket svårare för oss att hålla vikten när ämnesomsättningen går ner och liksom figuren förändras liksom efter barn.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jo, men det blir också lite så här favoritrepris. Jag förstår så här, man har ju olika sätt att liksom, vad ska man säga, trösta sig eller självmedicinera, det vet vi ju. Alla har ju något sätt. Ja, men det kan allt från loppisfynd, vet inte vem som håller på med det, men träning, det. Men till slut känner jag lite så här, det blir lite konstigt om man har ett så stort konto och är en kvinna med åsikter om faktiskt det mesta.
Ja.
Och man har liksom veto på att tycka till och vilja. Och jag tycker det är bra. Jag tycker hon har bra åsikter. Men sen att det här kommer då vart liksom varje halvår, varje år. Att hon vill förklara varför hon inte visar sig själv på bild. För mig blir det nästan lite kafkaaktigt att man är någon med så stort konto och så stark röst och liksom så mycket makt ändå. Och pratar om liksom barnuppfostran, kvinnor och män, kunna vara med en yngre man, bla bla bla. Men man är liksom som en ghost, man är som en osynlig människa som visar ett halv ansikte.
Tredjedels ansikte ibland.
Ja, jag säger så här, jag förstår inte heller. Man ser henne, ja hon har byst, ja hon väger inte 30 kilo. Men vad är hennes kroppsform? Alltså,
men vad är kravet på henne själv att hon
ja,
ska se
hon
ut?
Ja, hon är liksom plus 40 rejält. Hur ska man se ut då?
Ja, hon börjar snarare närma sig 50, hon är 48.
Ja, och då undrar jag, precis som du säger, det är det här som blivit någon fixering, att vi jämför oss med Bianca Ingrosso.
Jag som också dessutom alla vet har opererat
ja, för det
jättemycket.
Ja, det sa hon ju också. Det har ju också skrivit ja. I sitt insats att hon blir förstörd av det.
Men det är också ett helt orimligt ideal att jämföra sig med. Alltså i samma fall ska du jämföra med liksom, Biancas mamma Pernilla som är ungefär i samma åldersspann, kanske lite äldre. Där har du ju liksom en rimlig kropp att jämföra sig med runt 50.
Men jag undrar
om man jämför sig då med Pernilla så är det ju inte så jättestor skillnad.
Nej, och jag undrar varför man... Jag undrar varför inte detta blir tydligt. Men människan är ju ganska... Liksom, man maskerar ju gärna det som man tycker är jobbigt. Jag tänkte, det finns ju några liksom, forskningsrön då, där män får peka ut bilder på kvinnor som de tycker så här, men det här är min match. Den här brutten tror jag att jag passar ihop med. Och då visar det sig att alla män från 18 till 85 pekar ut samma åldersspann mellan 20 och 25.
Klart hon gör det.
Ja, där sitter liksom, du vet, skinnpelle och bara så här, flickan tog alltså bra ut. Inget liksom självinsikt att det här kanske inte var den jag skulle välja, egentligen skulle matcha mig om vi...
Men då,
skulle...
då är det exakt likadant för kvinnor då? Att jo, vi också blir cementerade i en viss ålder.
Ja, det är det jag menar. Och då handlar ju det om någon form av liksom... Man vill föra sitt arv vidare då för män. Så då tänker de, för runt 20-25 så är man ju... som mest fertil. Så då blir det väl någonting, någon del av amygda som är så här, ja, det där blir bra för mig. Då kan vi pippa lite så får jag liksom lite barn. Och det är därför jag är satt i världen. Men kan man göra någon samma referens med det här då?
Jo, men jag tror att så här, det var det, om du såg ut så när du var 25. Ja, då är det väl där.
Där du var som mest fertil då.
Ja.
Så det har inte, liksom, vi har inte utvecklats på det sättet. Vi är fortfarande i vår primalhjärna att så här, vi vill vara som när vi var som mest fertila.
Men vad Camilla gått ut med? Har vi liksom, det är ju rätt enkel Google-historik på det.
Ja, inom psykologin så finns det ett uttryck som heter spotlight-effekten.
Ja.
Och det handlar ju om att man verkligen tror att alla andra bryr sig så himla mycket.
Just det.
Ja, då fick ett gäng då gå in med en löjlig jultröja och den andra gruppen fick då in med en liten coolare tröja på en föreläsning. Och det här satte igång, du vet, sådana skamsköljningar. Att gud, nu ser alla att jag har den här töntiga tröjan. Nu kommer alla liksom prata om mig och hit och ditan. Så att när forskningen påpekar då att vi är så jävla självupptagna alla människor.
Så vi tror att alla bryr sig?
Ja, fast det är ingen som bryr sig. Så det var så här, six times more likely att tro att någon brydde sig. Ja, för att man till syvende och sist så tänker man ändå bara på sig själv.
Ja, men problemet blir ju också när Läckberg synliggör det här hela tiden. Ja. Så då sätter hon ju spotlighten lite på sig själv. Vilket gör det hårdare för henne själv att landa. Ja. Alltså att bedömningen av henne kommer alltid vara kopplat med hur hon ser ut.
Ja.
Istället för att liksom göra det så här, fan jag skiter i det här, nu ska jag bara trivas och vara nöjd. Liksom.
Mm. Det första inlägget, mig veteligen, det är ju 2016, 9 maj. Då skriver hon i sin blogg om funderingarna och kroppsångesten efter sin graviditet då. Mm.
Det är alltså 8 år sedan.
Jag vet.
Nästan ett decennium sedan, okej. Okay.
Ja. Och sen fortsätter då nästa som är synlig här, det är 2019. Då skriver hon att jag drömmer om att jag kan komma i mina jeans.
Okej.
Okay. Ja, då deckardrottningen Camilla Läckberg trött på samhällets skeva kroppsideal. Jag ser det som mitt största misslyckande.
Ja.
Jag drömmer om att komma i mina jeans och jag skäms. Väldigt starka liksom uttryck. Lång och mager var det som ansågs vackert, berättar hon. Jag var aldrig stöpt i den formen. Hon har bantat många år sitt liv och provat alla dieter som finns. Jag älskar former och kurvor på kvinnor, på andra, inte på mig. Själv drömmer jag om att komma in i mina jeans tum 25 och jag skäms att jag inte är starkare än så. Ja, hon ser det som sitt största misslyckande att hon inte kan tycka om sig själv oavsett. Och då får hon ju en massa kärlek.
Ja, men för jag kan också vara så här, det fyller ju uppenbarligen liksom en funktion i sociala medier att skriva såna här grejer, för att det blir ju en stor aktivitet runt liksom det här. Men det blir ju också, precis som du säger, spotlight-effekt, det blir ju att du synliggör det på ett märkligt sätt på dig själv. Mm. Så nästa gång du ser Läckberg, då kommer du ju tänka på det här på ett helt nytt sätt.
Mm. Och det är stresskilon och det är stresskilon och hon stressäter. Då tänker jag lite att hon kanske inte behöver göra allt det där hon gör hela tiden. Hon kanske inte behöver skriva 5 böcker per år. Hon kanske inte behöver jobba dygnet runt om hon mår så dåligt av det.
Ja, och det är väl inte riktigt så att så här, världen står och så här, stampar och skriker sig, nej, när kommer nästa Läckberg-bok? Eller serie? Nej, alltså, det är väl ingen som håller en kniv mot henne?
Nej. Men
hon är väl självproducerande. Hon har eget produktionsbolag.
Ja, gud ja.
Böcker är bokade och hon signar avtal och dealer. Alltså, nu har hon gjort en jättestor affär på den här boxen. Eller
precis, Fixius-boxen.
Fixius, ja. Så att, så här, då kanske man kan ta lite lugnt. Det är väl bara att vara på Maldiverna, kanske inte lägga upp så mycket inlägg och bara chilla och tänka på annat och kanske inte skriva om hur mycket man hatar sig själv.
Ja, men nu ska vi sluta och känslokorrigera. Det är klart att Camilla Läckberg får känna exakt som hon vill och vi ska egentligen inte ha någonting med det att göra. Men jag tycker, Camilla, att du ska vänta med att skriva din nästa bok tills du blir lite mer sams med dig själv.
Ja, men precis. För det känns ju så otroligt ovärt att ha alla de här underbara miljonerna och inte njuta av dem.
Ja.
Gud, jag hade inte gjort något annat än käka. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Ja, apropå känslokorrigering så skrev ju Åsa Bäckman på DNs Kultur en otroligt bra krönika på ämnet. Nu får ni sluta känslokorrigera, kvinnor. I debatten kring Sara Meidels bok om hennes anorexi så har hon fått veta att hon känner felaktiga känslor. Det är upprörande att försöka korrigera en människas upplevelser, skriver Åsa Bäckman. Och det här är så jävla intressant, för det här är ju verkligen ett modernt fenomen. Känslokorrigering.
Mm.
Vi ser det hela tiden på olika sätt.
Mm.
Speciellt i sociala medier där en viss typ av känsla är fel.
Mm.
Den är inte godtagbar. Den ska gärna straffas så hårt så att den personen som har känt fel, den ska krypa på alla 4 naken och be församlingen, Gud, fan och hans moster om förlåtelse. För man får ju inte tycka fel.
Nej, men det här är ju någonting som sitter så hårt tydligen i vår liksom lutherska ryggrad, att så här, särskilt kvinnor då måste känna kvinnliga känslor, skam, skuld oro, ånger om de gör sånt som inte är regelrätt modersaktigt eller kvinnoaktigt. Och här handlade det ju om, Sara har ju då haft anorexia under många år. Och hon beskriver ju väldigt känslomässigt inifrån vad det innebär. Den här blandningen av att känna eufori för att ha kontroll över sin kropp.
Gud, och den tror jag alla kvinnor har känt.
Ja, men det är väl därför man späker sig själv.
Ja.
Det är väl därför liksom präster och, men Kierkegaard pratade redan om det in The Art of Hunger, att han, så här, han dumpade tjejen han var kär i, han klarade inte av de där känslorna, han ville liksom känna sig lätt och fri och kreativ och hade inte råd att äta, och helt plötsligt tredje dagen så blev han bara så här: woo, jag är nära Gud, jag, liksom, jag blir religiös, jag upplyfts i någon form av metafysisk känsla. Det är väl, ja, men varför, ja, men skulle annars folk fasta?
5-2-dieten som, ja, har då fastat aktivt, ja, och märker någonstans hur liksom den här hungern övergår till någon form av euforiskt tillstånd, där jag känner liksom mig hög på min egen kontroll utav att kunna stå emot de absolut mest grundläggande primala känslorna. Förr i tiden kände man nämligen aldrig mättnadskänslor. Förr i tiden kände man nämligen bara hungerkänslor. Mm. Och kan du kontrollera hungerkänslorna? Ja, då kan du kontrollera mycket, tänker du där, i ditt stadie. Och det här är ju en felaktig känsla, så får man ju inte känna idag.
Hela liksom pöbens dom går ut på att hon då har känt fel.
Ja.
Och hon tar upp, Åsa Bäckman tar upp en annan journalist som har skrivit en text, Carolina Ramqvist. Hon skriver att hon har gjort en illegal abort på Jamaica.
Just det.
Och hon beskriver att hon har blivit upprymd då inför
undligt
aborten.
Entusiastisk.
Ja, men så här, hon vill inte ha det där barnet och ska nu få hjälp. Det är inte jättekonstigt om hon då känner sig entusiastisk för att inte behöva behålla det här barnet. Och det här är också superstötande, tycker läsarna. Och att man liksom inte känner någonting då inför att så här, avbryta någonting som någonting som så moderligt som en graviditet.
Precis, då det kanske var sorglöst för henne, men det får ju inte vara liksom entusiastiskt. Då bör man ju faktiskt inte känna.
Nej, men alltså, det är inte så att hon var liksom, det var sista chansen att hon skulle bli gravid, att hon hade någon liksom relation, att det här var en sorg. Det var en ung tjej som hade råkat bli med barn med någon hon hade legat med, och nu vill hon inte ha det barnet. Är det någon jävel som har ifrågasatt en kar?
Nej, men vadå?
Som är så här, gud vad skönt, jag har en kompis som hade sex med en känd snubbe som var så här, nej men gud, du får absolut inte behålla det där, men jag kan inte komma och plocka upp det eftersom jag är känd och syns det. Så här, ja, fy fan vad taskigt, han kände inte för att ha det här barnet. Så, det är ju väldigt könskorrigerat här, tycker jag, otroligt.
Gud ja. Nej, men sen så pratar de även om ett tredje exempel då, som är Carina, som är Kristina Sandbergs bok En ensam plats, som handlar om att hon då haft fel förhållningssätt till bröstcancer. Man måste bära sjukdomen på ett visst sätt för att få kommunicera den. Det här, ja, men nu ska vi inte använda bara så här Margot-caset som liksom situation, men det var intressant, för jag gick in och tog vinkeln om hur samarbetspartnerna liksom agerade i det här fallet. Och det var fel. Det var fel känt och tänkt av mig.
Det var inte det relevanta.
Nej, jag skulle känt att hon var galen. Det var det enda som var relevant.
Att hon var den enda som hade gjort fel.
Ja.
Därför skulle hon straffas.
Ja, därför skulle hon straffas. Och i och med att jag då liksom lät det, vilket jag tyckte var det minst intressanta i det fenomen som uppstod, var just brottet i frågan. Det var ju egentligen det som hände runt omkring henne och hur det mottog som var det intressanta. Men det var fel av mig att känna det. Och det är ju rätt, och jag tycker att liksom hela egentligen bloggbevakning, det är ju en stor form av känslokorrigeringsanstalt. Där liksom människor får reda på att de har känt fel, och sen ska de be om ursäkt för att de har känt fel. Och det är ju lite det här som är intressant, att vi har kommit till den tiden då det är liksom power to the people, att det är nu vi måste be om ursäkt för att vi verkar och känner. Det här är någon form av så här kulturdödare.
Nej, men jag tycker ändå att det är roligt att översätta till vardagen, att man säger själv, så jag kan också vara inne och peta sen, men det där är inte rätt att man känner så, ja, men till barnen liksom. När, ja, men, om barnen gnäller eller barnen tycker någonting, så bara, men sluta nu, sluta vara så pip eller så här, att man börjar väldigt tidigt att så här, åsiktsredigera alla runt omkring, det gör man ju själv också.
Gud ja, ja men du ska ju liksom, ja men det är väl egentligen lite skillnad på det, för det är en åsiktsredigering. Känsloredigeringen blir ju mer att så här, du får inte känna på det här sättet, det är fel. Det tycker jag är någonting som är mycket mer liksom kopplat med sociala medier, men liksom känsloredigeringen, den kommer ju snarare inifrån, att man så här, nej men jag kan ju inte säga det här, eller jag kan ju inte känna det här, för det är fel. Att den bestraffningen på något sätt börjar liksom från barndomen, kanske att man har blivit skammad av en vuxen och så vidare. Och sen fortlöper den här hela livet, och sen beror det väl på hur fri eller ofri i dina känslor du är. För jag tänker också att det här hänger ihop med konventioner som klass, exempelvis. Överklassen är ju väldigt duktiga på att känsloredigera. Eller korrigera. Där det liksom, ja men ta bara brittiska hovet som ett exempel, där liksom allting handlar om någon form av ätstörd kontroll på liksom sina känslor. Och att aristokratin i så hög grad speglar det. Liksom.
Att man inte får, liksom, man får känna, men man får aldrig visa.
Ju mer du känner, ju närmare djuret är du. Och aristokratin handlar ju om att visa att vi är en högt stående art jämfört med djuren. Jag läste om de här schimpanserna nu som blev skjutna på Furuvik, att de har en intelligens som är lika utvecklad som en 4-5-åring. Att en av aporna hade samlat stenar för att gömt under hö för att det skulle han kasta på besökarna liksom vid ett valt tillfälle, för han ville inte vara i bur. Att det tar oss ifrån det. Ju mer vi kan kontrollera våra känslor, desto mindre djuriska är vi. Även författaren Katarina Wenstam nämns i artikeln, och där hon också pratar om hur det här har påverkat liksom lagstiftningen, att förr så var ju liksom en våldtäkt bedömd av en man, och skrek man då inte och ropade på hjälp och ryade och for och allt vad det gjorde, utan då hade man liksom inte gjort tillräckligt mycket motstånd.
Nej, precis. Då fick man skylla sig själv.
Ja, fick man skylla sig själv. Men man nu idag med forskningshjälp vet att så här frozen-effekten, att bli paralyserad, är liksom mycket, mycket vanligare än att vad heter det, hålla på att röra kroppen. Och
ja, såklart. Såklart. Jag menar, det är väl bara att läsa de här, hur de flesta våldtäktsmän beter sig.
Absolut.
Ja, så här, det blir bättre att ligga stilla och försöka överleva än att börja härja. Men det där är ju också någon gammal, jag menar, hjärneffekt som bara kopplas på. Vi har ju pratat om det där också, när man tittar på rättegångar ofta, så när tjejerna börjar skratta då när de ser sitt, ja, men sin förövare. Att så här, gud, jaha, hon skrattade när hon såg honom. Hon skrattade, hon tyckte så här, då fattar man att hon är skyldig. Förstår du? Att hon hade en känsla, men det vet man ju själv. Nervositet till exempel, du vet ju när man skulle uppträda när man var liten. Om en började skratta, då började alla skratta.
Ja, precis.
Men då förstördes ju hela körsången i Hökringskyrkan, för att så här, man fick sådana skrattanfall på grund av att man inte kunde känsloredigera sig själv, utan var nervös och man översatte det till något annat.
Nej, men det vore ju intressant att liksom bara göra ett experiment en dag, att så här, inte känsloredigera, för du, vad du än gör så går du in i olika roller. Du är ju en person på jobbet, du är en person i mataffären, du är en person med, ja, i klasschatten. Alltså du är ju liksom olika karaktärer hela tiden. Det vore intressant att inte känsloredigera.
Som mitt ex.
Ja, typiskt så.
Nej, men människor som inte gör det blir också så aparta. Det blir så här, okej, här kom någon som bara var sån och sa vad den tyckte. Det funkar ju inte
det
heller.
Det sociala spelet blir helt brutet.
Jag tänker att det är så fascinerande. Jag tänkte på det när jag satt på tunnelbanan nu. Att inte folk är mer ärslen mot varandra. Någon går in i en och säger, vad fan håller du på med? Skärp till din jävla idiot typ, eller så här, att man bara vill göra något roligt, så här, peta på någon, eller, ja men du vet, sätta sig där någon sitter för att man tycker här skulle jag sitta, så att vi ändå är, att vi spelar spelet hela tiden 24/7 så skickligt, utan att någon egentligen har sagt hur vi ska göra det.
Ja. Ja, men alltså det är ju konventionen. Vi är ju liksom bundna vid konventionen. Därför blir det så kittlande och provocerande när någon vågar säga hur det faktiskt är. Mm. Och då liksom, då tappar vi alla andra det och måste liksom så här gå in och korrigera den här personen, för så att det ska bli bättre för alla inblandade. ja. Ifall den här personen reagerar rätt, så att säga.
Jag kommer ihåg, jag gjorde den här abort när jag var 20-årsåldern och då var mina två bästa kompisar med och sen jag tog ett sånt där abortpiller, du vet.
Ja.
Och det var,
ja, det var mycket, det Carolina också har gjort.
Ja, och det var så mycket föreställningar om det där. Åh, det kommer göra så ont, du kommer nästan dö av smärta i det dit. Och de satt där bredvid mig och väntade på liksom dödskramperna, men de kom inte riktigt. Så att, det blev ju en ganska munter tillställning till slut, för jag fick någon liten moffetablett. Och, ja, men det blev som en så här systerlig handling att vi gjorde det tillsammans, förstår jag menar. Och sen var det ju fascinerande, så här, hur kom det ut någonting då? Alltså, jag förstår inte varför vi fortfarande är så uppfostrade till att vi ska vilja sånt som vi inte hade kontroll över för 2000 år sedan. Vi ska då vilja ha det här barnet. Vi ska känna skuld inför det här barnet. Jag brydde mig inte ett dugg när jag var 20 att jag gjorde en abort.
Nej.
Idag hade jag gjort det, men då gjorde jag inte det.
Hade du gjort det, eller var det där en känslokorrigering?
Det kanske är någonting som jag själv har bestämt mig för, att jag ska aldrig kunna göra en abort, har jag hört mig säga.
Ja.
Men det är också ofta med kvinnor som säger samma sak till mig.
Ja, precis. Det blir en spegling i att känslokorrigera.
Ja, så vem är autentisk?
Vem känslokorrigerar bäst? Det är snarare där.
Det var så lustigt. För jag tänker så här, känner jag verkligen så? Eller är det så? Som jag alltid sagt, gud, jag måste gå i psykanalys. Jag vill inte ha fler barn. Och det känns ändå som att jag alltid vill ha ett till barn. Och sen så bara bestämde jag mig för, men nu vill inte ha fler barn. Aha, så var det klart.
Ja, men det är det där. Men fan, apropå det, så liksom människor som hela tiden går i terapi. Mm. Kan vi prata om det?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Jag har en kompis som har gått typ 5 år i psykoanalys. Det innebär att man liksom kommer till terapeuten mellan 3 och 5 dagar i veckan. Det är ganska mycket av ens liv.
Ja, men jag gjorde det under en period när jag mådde jättedåligt när jag var.
En psykoanalys?
Ja, mellan 26-27.
En Freud-soffa?
Ja.
Ja.
Psykoanalys 3-4 dagar i veckan under 3 månaders tid.
3 månaders tid? Ja. Jo, men älskling, det är väl inte 5 år?
Nej, det är inte 5 år.
Men berätta, för att min kompis var så här, nu har jag liksom gjort som ett heltidsjobb i 5 år. Och jag tycker inte att det har lett till någonting.
Nej.
Så nu ställer jag mig upp och går bort från den där jävla soffan och går ut och springer eller något.
Det här var så intressant. Jag var liksom i någon form av livskris då och var tvungen att liksom, vad ska jag säga, bygga om mitt medvetande. Kan man uttrycka
det? Ja, jag fattar.
Jag måste förändra mig, för jag har uppfattat världen på fel sätt. Och min feltolkning av världen skapar mig olycka i mitt riktiga liv.
Du vill omprogrammeras till att tänka hur det var istället för hur du ville att det skulle vara.
Ja.
Jag fattar precis.
Och det var en jätteintressant process, men när du är ur psykoanalysen eller under psykoanalysen, då är ju du liksom bara, du är en amöba, du är totalt formbar, du kan ju liksom göra vad du vill, och du är rätt vilsen i nästan ett år efteråt, även om saker och ting blir bättre och du liksom har fått nya byggstenar och tänker och börjar uppleva världen på ett annat sätt, så är du ju fortfarande liksom bara en, så här, en blob.
Ja,
rätt
gud,
länge.
Ja.
Men då springer du att vara en blob i så här 5 år, det kan ju inte göra någon människa glad.
Jag tänker också att det finns något farligt i det där, den makten som terapeuter har över sina klienter.
Ja.
Nu är det inte jätteovanligt att så här, klienter och deras terapeuter blir kära varandra. Och jag tänker så här, som medberoende personer också. Jag har en tjejkompis som gick till någon medberoende terapeut och kände direkt så här, men nu, hon blev liksom, tyckte att han var helt fantastisk. Hon blev liksom intresserad av honom.
Ja.
och så jobbade på, och han försökte säga okej, nej men nu räcker det. Den kraften man har i sig när man har en kris också, den kan ju översättas, liksom, den är ju attraktiv, jag kan förstå det. Har man då sökt sig ett sånt yrke där man vill hjälpa, jag tror att det är svårt. Det är svårt att ha den där makten.
Gud ja, men jag tänker också på många människor som då är i kris i sig själva eller i sin relation, vilken otrolig makt psykologen får. För att jag har en kompis som liksom mådde jättedåligt i sitt eget liv. Det handlar om liksom saker långt bort i tiden för henne, liksom bak i barndom och så vidare. Men allt det här valde terapeuten att projicera på hennes relation till hennes man, och liksom fokuserade allting på det. Så det ser ut, och hon är ju så försvagad för att hon redan är i en kris, så liksom bestämmer hon sig då för att skiljas från sin man.
Ah.
Och är så här, i efterhand så var absolut, vi hade nog kanske inte levt ihop ändå på sikt, men det var absolut inte där och då vi skulle skiljas, och det var absolut inte han. Så när han försvann och den liksom, när hon tror att hon har löst problemet genom att separera från honom, och hon inser att det var inte han, problemet kvarstår. Ah. Det är jag liksom. Det var en sån jävla hård besvikelse. Hon förstod också så här att så här, shit, den här terapeuten har liksom i princip duperat mig till att projicera så mycket på någonting som det inte var.
Jag fattar. Usch. Och så vaknar man upp och är så här, vad hände? Hej, sorry, det var inte du, det var jag.
Det var jag. Men jag tänkte väldigt mycket på det, för vi pratade om, du fick en så här lapp på tunnelbanan.
Ja, nej, men jag tänkte på det när jag satt på tunnelbanan, så var det en man som kom och la en liten lapp vid mitt säte. Först trodde jag att det var någon som skulle kolla min biljett, för mannen hade då en SL-jacka.
Ja.
Mm. En sån här rejäl, liksom, som personalen har där. Men det var inte, utan jag plockade upp när jag trodde att han, att det var en bild på han och hans barn kanske, att han ville ha pengar. Men han kom aldrig tillbaka, så då plockade jag upp den här lilla lappen. Och då stod det, Bibeln, Guds gåva till dig. Men så fick jag bara så här, flashback till när jag var liten. Då var det ganska vanligt att någon knackade på dörren.
Alltså det är ju typ, en av mina så här traumatiska minnen från barndomen.
Ja,
det att kunde man var såhär, typ själv hemma vid 8-10 års ålder, fick det vara på den tiden. Var
inte nej, då kunde man gå hem och man kunde resa både hit och dit och gå ner till sjön och leka. Och man var, fan vad man fick vara själv.
Ja, gud vad man själv. Mm. Jag kunde liksom ringa på någon såhär, gud, jag kommer också ihåg att jag såg Poltergeist på den där tiden. Jag kommer ihåg en Kane.
Ja.
Ja, fy fan.
Då skulle man ligga själv.
Och så skulle man
liksom förstört människors liv för lång framtid. Att man säger, jag har kompisar som fortfarande inte vågar kolla i en spegel.
Ja, nej, men hur som helst så var det liksom, åh gud, jag kommer ihåg att jag öppnade dörren, så såg jag, det var en jävla gubbe som såg ut som Kane. Jag trodde jag skulle dö. Liksom. Och då kom ju han från så här, Jehovas vittne eller någonting. Mm. Och sen så här, sätter foten i dörren när man vill stänga. Och så tog sig liksom in i köket. Jag hade ingen vuxen hemma liksom. Och så kan han sitta där och prata. Och sen så till sist kommer mamma då från mataffären. Bara så här, vad fan gör den här människan här i köket? Mm. Blev jättearg och skällde ut. Och så blev det trauma på trauma. Liksom.
Ja, den här gudsmänniskan. Men jag tänker också att man ifrågasatt inte att man inte skulle bjuda in.
Nej.
Den där satt de med sina små pappers, liksom bluntar och visade. Och det var barn som lekte i liksom mitt paradis hit och dit. Och det såg ju lockande ut.
Men man hade, det var ju rätt taskigt tryck, måste jag säga. Ett rätt grisiga illustrationer också.
Och det är så här, hur mår du? Mamma, bra tror jag. Jag tänkte dra ut och spela fotboll eller hångla med lillkicken. Liksom. Så, men allt bra. Och så här, fiska. Till slut är det så här, men det kanske inte är så bra då.
Det, men alltså, den där canvasförsäljningen de höll på med i så många år.
Mm.
Det var ändå så, jag fattar inte, kanske jag har fått ett napp. Månad.
Det är det jag menar, så här, var får de alla sina stålar från? Vem är det som säger ja? Vem är det som börjar följa Jehovas vittnen efter man har suttit och så här, fått bjuda dem på blasket kaffe och en liten rulletårta?
Nej, men jag bara kommer ihåg att Karl Dajal blev ju sen så här, Jehovas, och han gick just ju knackade dörr, och jag bodde i Midsommarkransen då.
Han får gärna knacka på hos mig i och för sig.
Jag tänkte så här, första gången jag tänkte så här, nu jävlar, nu kan jag bjuda in honom.
Välkommen in, får jag veta lite mer om Herren? Vad har han i beredskap för mig? Nej, men det,
nej, men bara, såhär, att det inte skedde mer, eller det kanske vi inte vet, måste ju vara en perfekt såhär, plattform för såhär, molesters också, bara kunna gå runt och bara få en gratis barnavsugning eller vad fan man nu var ute efter. Ja, men jag tänker inte känna
att redigera. Nej, jag håller med dig.
Please the audience, för det är väl en sån podd.
Ja, jag menar det. Men det är mycket, det jag tycker ändå är intressant att du pratar om det, för det här har fått mig att tänka till hur mycket varje dag som är känsloredigering.
Ja, för att det pågår ju, alltså det är så inbyggt i vårt system. Så det är ju snarare konstigt att tänka det andra, för det är väl alltid så här. Men jag tycker liksom vuxna människor, nu vet den här gamla Felix Herngren-filmen som nu är serie. Där jobbar de ju jättemycket med hennes liksom känslokorrigeringar, fast de använder det som hennes tankar som säger en sak och vad hon säger, uttrycker då hur det låter i det offentliga. När hon tänker något helt annat. Ja. Och det är ju hela tiden det här intressanta.
Lilla rösten baxen.
Nej, men där använder man ju liksom hennes så här inre tankar om vad hon egentligen vill och känner hela tiden. Ja, men exempelvis så vill ju Felix eller den här unga tjejens karaktär liksom ligga med terapeuten. Ja. Och funderar på hur kåten är och så här. Så men så kan jag ju inte säga. Det kan jag inte säga. Utan, ja, men absolut, vad trevligt. Mm. Alltså att det pågår. Och jag tycker den är väldigt bra, den filmen, som ett exempel på hur ja, det funkar.
Men jag tänker så här, om det fanns någon fördel med att de här Jehovas vittna människorna kom in. Nej, men jag tänker så här, att det i alla fall fanns öppningen till ett samtal kring, vad ska man säga, högre makter eller någon som skulle rädda oss. Att man på något sätt fick någon kritisk källa. Så att man började ifrågasätta sig, varför kom de hit? Jag kommer ihåg att jag gjorde det.
Ja, att man hörde diskussion med dem. Ja,
ja precis. Ja. Att det var så här, okej, nej men jag mår bra och ska jag till paradiset? Så här, I want to live on earth.
Att men då tog jag tanta som satt ner på Sergels torg och spelade orgel hela tiden.
Du ska komma till paradiset! År efter år. Och en liten hund hade
det. Men det är mycket psykisk ohälsa som var liksom omskrivet.
Det skulle inte finnas en jävla gud om det inte fanns psykisk ohälsa. Det är ju så.
Säg det till en argentinare. Du kommer säkert bli jätteglad.
Absolut.
Du skulle säga att det var Maradona som helgon.
Ja, jo, nej det är sant. Jag vet inte. Det är liksom verkligen på gott och ont.
Men jag tycker det är intressant att vi inte längre tar det teologiska samtalet.
Nej, jag vet inte. Mina barn har ju aldrig talat om Gud eller Jesus eller någonting. Det är någon gång i kyrkan. Jag börjar prata om Jesus då med barnen. Och säger, jaha, ja, men han, liksom, han var snäll. Så här. Han var jättesnäll. Mm. Ja. Okej, att man själv inte heller riktigt vågar gå in och typ religionskorrigera. För att man är så här, jag får inte påhuvla barnen någonting. De ska bara bli som... Ja, jag vet inte vad de ska bli. De ska bara tillbe fotbollskorten. Det är deras gudar, liksom. Nej, men fotbollsspelarna.
Jag kommer också ihåg att Penny kom hem någon gång från skolan och var liksom 7 eller 8 år och bara såhär, ja, jag är ju troende. Och jag bara, vad sa du?
Det är du fan inte!
Nej, jag blev arg. Alltså jag blev liksom så här provocerad av att hon var kristen. Jag bara, okej, vad tror du på då? Nej, men jag tror på Gud och Jesus. Så jag bara, du tror inte på vetenskap? Jag tror inte på.
Du är ändå 7 år nu. Okej, det blir ingen mat för dig ikväll.
Hör den förälder som hade gjort det för liksom 50 år sedan. Ja. Då hade man ju bara så här, ja. Messias. Ska jag gå i klosterskola?
Där är kökamamman, prata inte med henne. Nej, det är intressant utveckling att allting har sin tid och plats. Allt ska förklaras med vetenskap. Och det är kanske därför vi mår så jävla dåligt. Vi har liksom ingen andlig tröst längre. Förut så fick man ju tröst i byn och i Gud. Och det var så här...
Man kanske inte tro på något för att tro på något då? Är det det du menar?
Jo, men jag menar det. Det finns ju så här... Till exempel om du tar, apropå cancerbehandling, patienter som är i cancerbehandling. De som tror på någon högre makt och känner någon tillit till det där. De som får prata om... Ja, men som, precis, om de skulle liksom... eventuellt om de skulle dö eller att det nämns, men i Sverige är vi så jävla dåligt utbildade på det, för allting ska vara så vetenskapligt och rationellt.
Ja.
Om man mår dåligt så vill man ju på något sätt att det ska finnas någon högre makt som rättar till det. Det är ju min så här, om det var en spricka i solen där, nu kände jag att det kom ner till mig och där fick jag ett sign. Man vill ju gärna liksom ändå på något sätt att det ska finnas en guardian angel.
Ja, precis. Ja,
och på något sätt gör det. Man kan ju också styra tankarna till någon form av tröst. Förstår du? Man kan ju härleda allting till så här, men det var meningen då, eftersom jag såg Babben Larssons nya man på ICA, då var det meningen att jag skulle bli julvärd. Alltså man kan ju alltid, man kan alltid korrigera verkligheten, och jag tänker att det ändå är bra. För när människor mår dåligt, om man bara fastnar i samma tanke hela tiden, då tar det ju väldigt lång tid att läka liksom.
Jo, å andra sidan kan jag tycka att vissa personer känslokorrigerar ju så att de skriver om verkligheten. Och då blir det ju också en besvikelse.
Ja, men det är ju väldigt intressant. Deras förklaring är så att varför skulle de ha kunnat bete sig på ett sånt sätt? Eftersom det gjorde ju deras mamma, så det skulle ju de aldrig kunna göra.
Nej, men precis.
End of discussion.
End of discussion.
Ja, men du gjorde ju det. Det gjorde,
Nej, men det här är intressant också för att vet du, den jättekända dieten, stenåldersdieten. Den har ju kommit på tapeten fast i ett helt nytt ljus. För nu är det ju faktiskt inte bara någon som har känt vad stenåldersmänniskor åt. Utan nu är det faktiskt någon som
har tagit reda
på det. Men det har ju ändå blivit en hel liksom, alltså ketos. Det har ju blivit liksom en hel kult runt den här.
Om du blir gammal, kör stenåldersdieten.
Exakt. Mm. Och nu har de ju hittat då en massa kvarlämningar från neandertalarbostäder norr om Bagdad vid Zagrosbergen. Och de tros alltså vara runt 70 000 år gamla. Mm. Och har hittat dem i grottor. Och det första riktiga fynden är ju att det visar sig vara en riktigt komplex matlagning.
Jag älskar det.
Det här är så roligt alltså.
En liten amerikansk pannkaka som apan tillredde där.
Ja, men för sammantaget har då visat att så här, fynden är liksom mycket mer än bara paleodieter. Alltså det stenåldersmat var liksom mångsidig och komplex och liksom involverade flera olika steg. Alltså det var ju liksom matkonstnärer. Mm. Fast liksom med få tillbehör.
Ja, men de hade väl gjort lite pannkakor. Det var en liten syltasluring och de hade liksom brunch, apbrunch.
Ja, det är ju absolut så här paleo i grunden, men man har liksom kunnat gjort mycket, mycket mer än vad man har trott. Man har exempelvis så här blötlagt frön i djurskinn och neandertalarna verkar inte ha skalat sina frön utan de har ätit dem med liksom, själva kokongen runt om. Men de också så här ibland mosat dem med hjälp av stenar och de har testat att återskapa de här recepten och det förklarar då varför neandertalarnas tänder var så nerfilade. Just för att de åt ju liksom skal och allting.
De var som små hamster som man...
Precis. Mm. Men ändå intressant, jag tycker det är så kul att man så här har då liksom teoretiserat vad som var stenåldersdiet och varför det var bra. Mm. Men man har egentligen inte riktigt haft koll.
Man har kroppskorrigerat.
Ja, för att det ska passa samtiden.
Det är så roligt att så här, lägga sig ner och dagdrömma och se de där aporna som så här... man överdriver i sitt huvud hur roligt de har, hur mysigt det är med den där brunchen och fixen. Att vi alltid vill föreställa oss att alla människor innan oss har varit såna jävla... Puckon.
Ja, puckon och liksom enkla och enfaldiga, men det så har det aldrig varit.
Nej, jag tror väldigt lite enfald. Jag menar, i så fall skulle vi inte överlevt.
Nej, men det är klart att vi inte hade gjort det. Mm. En spännande grej som jag upptäckte, det är att det har hänt någonting i alla fall på den här liksom, könsnormativa som var på tapeten för några år sedan. Liksom, barnavärlden. Mm. Och jag tycker faktiskt att de som ska ha liksom en eloge för det här, det är ju liksom tv-bolagen och underhållningsindustrin. För att exempelvis så Maktens ringar, som är liksom spin-offen vad ska jag säga, på Sagan om ringen-filmerna, trilogin, som har sänds på Amazon. Mm. Där har ju då Galadriel, som hon heter, den stora liksom hjältinnan, har egentligen klätt i sig i en manskostym och är en typisk arketyp ur ett mansperspektiv som är huvudrollen. Hon är då kvinna. Och det är ingen kille, pojke som har reagerat på att det är en kvinnlig huvudroll som gör ett manligt uppdrag, om man säger så.
Mm, jag fattar.
Och jag tyckte så här, wow, fan vad coolt, vad lite jag själv tänker på att hon är kvinna och vad det inte påverkar min värdering av henne som karaktär. Mm. Och nu i helgen så kom min son till mig med en så här svart, långhårig peruk som vi har hemma.
Som han det är någon liksom, som vi inte känner till, eller?
Exakt, utklädningslådan, inte den peruken jag har på mig nu. Och jag hade då flätat hår, ville att jag skulle hjälpa honom att fläta håret.
Mm.
Jag bara säger, ja visst det kan jag. Men jag vill ha två flätor, ska vara en på varje sida. Jag bara, varför då? Är det någon fotbollsspelare, säger jag, liksom, som ser ut så? Nej, Wednesday. Då är det då den här spin-offen på familjen Adams, Wednesday, som går på Netflix. Och det spelar ingen roll för honom att det var en tjej som var huvudrollen. Han ville se ut som Wednesday för att han tyckte att hon var cool.
Mm, mm.
Och det var ingen värdering i kön eller någonting, utan det var Wednesday.
Wow.
Så wow, kände jag också.
Många, men små framsteg bara. Jag fick ett rosa underställ, yllunderställ av en kompis.
Ja.
Hon var så här, jag köpte det här men det var för litet. Och då kom jag att jag säger, okej, vem ska jag sätta det här på? Så som Frasse, han är minst, men okej. Att jag hade liksom en liten så stressgrej för vem som skulle ha det här rosa understället. Ja. Men de brydde sig inte. Bobo på med det där rosa understället, Frasse hit och ditan. Att vi själva, alltså vi, våra barn blir så mycket mer uppfostrade av sociala medier och omvärldens nya blick än vad vi själva kan förstå. Vi är så kvar i det där gamla.
Ja, otroligt mycket. Apropå kvar i det gamla så satt jag ju på ett litet löshår här i veckan.
Mycket
en liten
fin
hårförlängning.
Mm.
Jag är lite trött på det korta nu.
Ja, shit vad det har liksom tagit tid.
Ja, mycket mer tid än jag trodde. Men jag tänkte ju liksom att det bara, men jag har ju så snabbväxande hår, vilket jag har. Jag har ju redan en pars liksom.
Mm.
Men mitt hår gick ju av i mitten av sommaren för att det hade blekts av solen och blekts en gång för mycket. Så att då tappade jag i princip hela luggen, så då var det liksom tillbaka på ruta ett här. Och det gjorde mig lite lätt deprimerad, ska jag erkänna. Så sen så har jag kämpat på här och tänkt att så här, jag ska bara stå ut, snart är du ute. Men sen kände jag bara, nej, nu får det fan vara nog med det här. Nu är det liksom, jag trodde att det skulle vara ute till november, vilket det förmodligen hade varit ifall...
Du gjorde det ena, för du tänkte, jag är kort hår i ett år.
Ja.
Men om vi ska tillbaka till Läckberg nu då, så man ska trivas i sig själv, man ska acceptera, bla bla bla. Du har verkligen inte trivs i kort hår.
Alltså jag tyckte det var jättefint som pixie, men jag tröttnade väldigt mycket fortare på det, för att det var, jag är inte en fixig person. Och ha kort hår, tänker man säga, det är lättskött. Det är ju liksom den största myten någonsin. Det är hur mycket fix som helst. Jag ett hår står fel och du ser ut som pundarpia liksom.
Jo, men jag tänker så, det har jag ju sett när vi tränar eller bastar, då blir ju du ett pentroll inom loppet av 22 sekunder.
Ja, men det går ju rätt fort liksom. Mm. Så här. Och hur som helst så satt jag i det här löshåret i torsdags och kände så här, jag vet inte, kommer jag bli liksom perukulla nu? Jag har aldrig haft löshår. Ja, men du vet, det är en konstig känsla.
Ja, jag vet. Det är därför jag har slutat med det. Det påverkar en lite grann.
Det påverkar en lite grann. Och det påverkar,
man blir någon annan lite.
Ja, det är liksom som att gå runt i peruk.
Ja.
Ett lite så här, ja.
Men det är ju en peruk.
Det är ju en peruk, de facto. Samtidigt kan jag ju platta den och föna den, och det funkar precis som mitt vanliga hår. Liksom.
Men känner du liksom utklädd?
Ja, men på något sätt
gör jag fattar,
det.
Jag fattar.
Men det blir ju också, nu har jag haft det i nästan en vecka och då blir det liksom mer och mer del utav det på något sätt. Hur som helst började jag knappast känna tvivel längre efter helgens eskapader.
Nej.
Jag var ute med några tjejkompisar på middag. För att börja med så såg jag, jag måste bara ta det som en liten parentes här, ett spännande nytt förhållningssätt till varandra. Den nya generationen och de här 20-plussarna som vi ofta talar så ont om i den här podden.
Ja. Lite från gång till gång.
Ja, men hur som helst, sitter och käkar middag på en ny restaurang i Stockholm och lite längre bort i samma lokal, och det är rätt tomt runt omkring. Så är det sällskap på tre tjejer och en kille. Alla är i 20-årsåldern. Det känns inte som att det är några så här... Man känner att det inte är något konstigt samband mellan dem. De är goda vänner.
Mm.
Det är liksom ett gott snack. Det är mycket garv runt bordet och det känns som att de är väldigt avslappnade med varandra. Det är inte liksom... så här stela skratt, utan det är liksom...
De är polare.
Det är
men vad är det för ställe ni är på? Liksom, det tycker jag ändå är lite viktigt för...
Ja, men vi är på Chiconis, som är liksom restaurangen på Soho House. Så det är en medlemsklubb. Så,
det är väl... Men det är lite högsvansföring.
Det är lite högsvansföring. Det är liksom någonting som inte är Stockholm. Så mycket kan man säga.
Mysigt.
Ja, mycket mysigt. Helt plötsligt börjar tjejen och killen som sitter bredvid varandra hångla väldigt intensivt.
Gud, jag har inte sett sen 1893.
Nej, jag säger till mina övriga.
Gör folk det på krogen längre?
Ja, men tydligen.
Nej, men alltså, jag menar allvar. Jag kommer inte ihåg när jag såg sist ett par som hånglade på krogen.
Nej, absolut inte. Nej, men och jag bara så här, säger till mina tjejkompisar, bara, gud vad de hånglar. Så alla bara kollar bort. Sen helt plötsligt händer någonting. Då flyttar en av tjejerna som sitter på motsatt sida bordet över till tjejen som precis har hånglat med killen. Och börjar hångla med tjejen. Börjar de hångla lika intensivt. Mm. Och sen flyttar den andra tjejen som sitter mitt emot killen över till killen och börjar de hångla. Och sen byter alla plats 3-4 gånger och så hånglar liksom alla med alla. Så det är någon form av så här grupporgie som bara pågår vid det här bordet.
Mm.
Och jag är så här, alltså du vet, det var så fascinerande. Man kunde liksom inte sluta kolla.
Nej, det var så här, mamma var på galej.
Ja, men och sen så reste sig de bara upp och satte på sig ytterkläderna och gick därifrån som att ingenting hade hänt.
Men de hade liksom ett så här teatraliskt förspel. De gick igång att alla såg förmodligen.
Ja, men alltså någonting måste det ju varit. För jag tänkte så här, nu vill de säkert så här, först tänkte så här, nu vill de provocera oss så här gammeltacker.
Ah.
Tycker att de är lite spännande och unga. Men det var ingen provokation. De skit fullständigt i oss. Jag var så här, de måste ha tagit massa NDMA.
Spotlight-effekten.
Ja.
De struntade i den. De tänkte så här, ingen bryr sig.
Det är det. Ja. Det är nya generationen. Ingen bryr sig.
Fan vad frigörande.
Men sen är det intressant med hår. Det är ju liksom inte, jag har inte fått en mans blick, kommentar, någonting på ett år.
Jag vet.
Helt plötsligt var det som att jag var ute för första gången och var oskuld.
5 centimeter löshår,
ja,
gjorde dig till så här populärst kvinna på krogen.
Det var det sjukaste jag varit med om i uppvaktning. Jag har liksom, alltså jag, du vet, jag tror inte jag varit uppvaktad på det här sättet på år och dag. Det, och sen plus att jag kanske inte är ute så sent och så ofta längre heller.
Nej, men jag fattar, men vi måste ändå göra någon liten analys av det här.
Nej, men alltså antingen är det så här, men innan klockan 12 och efter klockan 12, det är två olika väsen.
Jo, precis, men du har ju sagt till mig att det liksom, du har inte fått en blick på det, vare sig killar eller tjejer på ett år.
Nej, nej, men då, på ett sätt, och ska vara riktigt ärlig, så kan jag tycka så här, gud vad skönt. Alltså jag har varit fri, liksom neutral i det och känt så här, gud vad nice att inte liksom vara...
Bli dömd efter håret.
Ja, men var en utseende faktor. För ibland kan jag ju tycka att det är så här...
Men jag fattar.
Det är provocerande att man är hela tiden så jävla objektifierad. Att så här, så jag tyckte att det var så skönt på något sätt, så här, både politiskt och mot mig själv, statement att klippa av mig håret och sluta objektifiera mig själv. Sen skulle jag ju erkänna i efterhand, om jag slutade känsloredigera, att det har också varit lite någonting jag kanske har saknat mycket mer än vad jag trodde.
Jag fattar.
Det är märkligt att bara... Mm.
Primaten i dig ville så att någon skulle komma och plocka bort dina löss.
Precis, ja. Exakt.
Gud, det, alltså allting handlar om den där lilla stackars amygdalan som så här förstör så mycket i vårt liv, för vi är så rädda att inte få vara med i den attraktiva gruppen.
Nej, men jag blev liksom så chockad
över
att...
Hela året har varit bevis om det. Alltså, men, alla de här Bingate och Margot, att så här, vi har liksom inte förstått att vi är ute ur djungeln. Det är fortfarande den där grundkänslan, det första som kommer upp, att så här, nu får inte jag vara med längre, då måste jag ta till någonting stort och drastiskt, för att annars kanske jag dör.
Ja, kanske. Mm. Ja, men hur som helst var det väldigt spännande att det hängde på 5 centimeter.
Det är andra grejer som det också kan bli så på.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nu innan jag blir en riktig snusktant för vi ska på jullunch, så får vi bara säga god jul.
Ja, god jul. Den här podden kommer på onsdag. Vi hinner ju faktiskt inte podda innan det är julafton. Nej. Så att säga, god jul kära lyssnare. Vi har ett så jävla roligt 2023 framför oss.
Ja, kom på poddhelg.
Ja, kom med upp till Lindvallen. 2-4 juni. Då är det faktiskt Sveriges första podcastfestival som går av stapeln. Det ska bli så jävla roligt. Alltså, du vet att man kan köra forsränning där uppe också.
Jag kommer putta ner dig.
Det vet jag. Och paddel.
Ja,
och sen har de ju världens bästa så här, saunapark.
Mm-hmm.
Nej, men alltså, det är helt otroligt. Jag har varit där. Den är amazing. Och det kostar typ så här 1400 spänn för alltihopa.
Och så bor man på Skistars hotell. Och det är verkligen en line-up, måste jag säga.
Alltså riktigt roliga bra poddar.
Jag ska tydligen podda 2 gånger.
Ja, det är otroligt. Du är dubbelt populär som jag. Jag tolkar det som någonting väldigt positivt.
Ja, men det är dumma människor. Det är Lofsans träningspodd. Det är Fult hemma med Kakan och Britta. Det är jag och Sanna. Det var ju massa bra.
Ja, och sen är det Hej Hej Vardag.
Mm.
Ja, med hennes podd. Alltså det är så jävla roliga människor som är där.
Ja, men det blir liksom en party, sport, poddhelg.
Det blir fest på kvällen såklart.
Det är klart.
Ja. Mm. Gå in på livepoddfestivalen.se och säkra er plats. Tro mig, det här vill ni inte missa.
god jul. Gott nytt år får vi säga i nästa avsnitt. Ät, njut och ja, var snälla mot varandra.
Sluta åsiktsredigera kanske vid julbordet, så kan ni få en riktigt spännande julafton.
Ja, det där var Anitas tips, inte mitt. Jag tycker vi spelar rollen över jul bara. Sen kan vi sätta igång. Då blir det kul.
Puss och kram.
Puss och kram.